Vet ni vad som händer idag? Det är nämligen en stor dag för Peter Al-Fakir och Kia Svetihin. För mig, Anni Hietanen, är det inte en lika stor dag. Men för er, så ni firar 4 år idag. 4 år av poddande. Heligt poddande tillsammans. Grattis till er.
Tack. Det är nästan liksom mera värt än att vi ska vara gifta i 4 år.
Fyra år, det är mitt längsta förhållande någonsin. Ja.
Hej Peter, samma. Det är mitt längsta förhållande också. Tur att vi bara har hört vad det var 4:e vecka. Och aldrig sett.
Det är det ideala förhållandet egentligen.
Jag tänker idag prata om litteraturkritik. Främst litteraturkritik i svensk Finland. Ser vi en ny trend just nu? En trend som Hufvudstadsbladet har startat. Min fråga är ja eller nej. Mer om det sen. Och Peter, du har läst en serieroman om en singelmamma.
Ja, precis. Anna Hermelas nya serieroman Singelmamman. Så jag tänkte väl snacka om det, men också kanske om hur singelpappor skildras.
Och Kia, vi kommer att spara dig till sist, födelsedagen till ära. Du har haft ögonen på Haiti.
Ja, det är så här att Haiti ligger mig väldigt nära hjärta. Jag tycker att vi egentligen rapporterar fel om den här ön. Alltså vi är bara intresserade av Haiti när något tragiskt inträffar. Då, som jordbävning av presidentmodellen. Nu är det ju alltså paramilitära gäng som typ har tagit över 90% av huvudstaden. Och jag tycker ju också om att fundera på kriminella gäng. Så jag funderar idag på hur det är möjligt att de här gängen manifesterar politiska ambitioner. Alltså hur har det gått så här för den här ön?
Bra. Sällskapet förklarar det här idag. Men vi börjar med litteraturkritiken i svensk Finland. Och jag vill lite bolla det här med er. Och samtidigt medan vi pratar om det så vill jag att ni ska fundera alla på att vilket jobb är värre eller vilket jobb är svårare. Kritikerns eller författarens. Den eminenta Hufvudstadsbladet har haft 3 lite mer kritiska recensioner här efter varandra på våren. 3 är en trend, heter det ju.
Jag börjar direkt att fundera på vilka det är du tänker på, men jag tror att jag vet.
Den första är just Singelmamman av Anna Hermelä, som du Peter pratade lite mer om sen. Så den recenserades av Nina Nyman. Och då tyckte recensenten att boken mer handlar om den frånvarande mannen än om den närvarande barnet. Och det speciella med den här recensionen var kanske det att recensenten inte skrev så mycket om boken hon läste, utan mer om det hon inte läste. Och sen så nämnde hon inte illustrationerna desto mer, fast det är nog en viktig del av serieromanen. Sen den andra recensionen var av Kai Korkeaus nya bok Hur man möter en mamma. Så jag upplevde att den var ganska njugg, den här recensionen. Och rubriken var speciell. Kai Korkeaus självbiografiska Hur man möter en mamma handlar mest om författaren själv.
Ja. Hej, vad betyder njugghet?
Snål.
Snål. Alltså inte sådär att det skulle vara ond eller illa menade, men lite snål. Att man läser det liksom med lite sådär...
Lite ogint.
Ogint, tack Peter. Och ja, det var inget fel med den här recensionen av Kais bok på det sättet. Den kontrasterar väldigt mycket när man läste Hesaris recension. Där recensenten tyckte att det här är årets bästa bok.
Ja, men jag måste säga att när jag läste den där Hesaren så är det alltid roligt med eller är det nu så roligt med hyllande recensioner? Det kan man nog fundera kring. Men då var det sådär som att Hesarens recensent första gången hade upptäckt att 2 män kan skaffa barn. Alltså det var på riktigt, kändes det som att de var mera intresserade av det här otroligt spännande förhållandet där det är en kvinna och 2 pappor. Eller en mamma och 2 pappor, en liksom... Eller ja, för mig var det nog som att de just hade vaknat upp till den här nya verkligheten.
Ja, men nu tog de också fram litterära kvaliteter. No, och sen så måste jag också säga att jag älskar när recensioner är sådär att en kritiker säger någonting helt negativt och den andra hyllar. Och då vet man att det nästan alltid handlar om ett riktigt intressant verk. Så det är det absolut bästa. Men sen den tredje recensionen så jag tyckte att var kanske till och med lite mer än ogin, att den var lite oschysst. Så det var Salla Aldrin Salskov som läste Katarina Salos bok Parasit. Och där skriver hon i recensionen att hon tycker att texten vittnar om själslig förvirring och också att den är cringe.
Och hon jämförde henne med Kira Korpi, den här skrivsko vad heter det, skönskrivaren som skrev någon diktverk och blev verkligen alltså sågad.
Ja, eller jag tänkte inte att hon jämför Katarina Salome Korpi, utan att hon kanske tänkte mer på förlagsbranschen överlag. Att man går efter stora namn. Katarina Salo är känd här i Svensk Finland. Och sen så det där försöker man snabbt få ut. Att hon kritiserar ju förlagsbranschen också. Det var helt bra, för att det finns en sån här diskussion i kulisserna åtminstone. Jag vet inte hur mycket man pratar om det på sidorna och liksom kultursidorna. Kanske man gör det, att det inte finns tillräckligt med förlagsredaktörer som har tid att gå igenom och bearbeta manus. Och det är ju intressant. Det borde ju diskuteras.
Exakt, och hinna jobba med de här författarna i den mån de behöver det där redaktörsjobbet. Nu vet jag ju inte. Jag har tack och lov inte skrivit en bok.
Inte ännu, men har folk närmat sig dig? Alltså folk närmar ju sig ofta Svensk Finland. Det är så löjligt att prata att någon ska vara känd i Svensk Finland. Men vissa hörs mer än andra. Så har någon närmat sig dig, Kia?
Ja.
Nå, har du något på gång?
Nej.
Och Peter, jag vet att du är ofta uppvaktad av olika förlag. Har du något på gång?
Ja, det har hänt. Det har hänt.
Beskriver du nu just någon sån här självbiografi?
Nej, det är
solpaneler.
Nej, men det fanns en förfrågan om att jag skulle skriva någonting om Svensk Finland.
Aha.
Men jag sitter och klurar fortfarande på det, för att det måste ju göras på något roligt sätt.
Vet du vad det är för bok han ska skriva?
No.
Det här är det värsta jag vet.
Usch.
Det är så här att nu vill någon förlag att du ska sätta alla dina krönikor från Hufvudstadsbladet i en bok. Och så ger vi ut den. Är det så? Har jag rätt nu?
Nej, det var mitt förslag att jag skulle slippa göra någonting.
Ja, det är nog en lat jävel.
Då tittade liksom redaktören i backen och sa jo, vi får ju ofta den förfrågan.
Men vad säger ni? Alltså, nu kan jag säga att trä är inte en trend. Det är självklart att det inte är så. Och det är också en slump att de här nu har kommit ganska tätt på varandra, sägs det. Men vad tycker ni själv om litteraturkritiken i Svensk Finland just nu?
Jag följer den inte, jag är inte intellektuell längre. Jag har lagt, vad heter det, handskarna på
solpanelen.
på solpanelen istället. Men jag minns när jag kom till Svensk Finland och gjorde min praktik på kulturen på Hufvudstadsbladet, så var det ju ofta så, just för det här med kritiken är ju sån inavelgrej i Svensk Finland. Och man har så svårt också att skriva någonting om någon för detta kollega, någon som man är släkt med i två mening eller tre mening, så att det blir ju jättesvårt att få den här kritiken levande. Så jag visste att när jag hörde ett så här litet lätt knackande på min dörr där i mitt kontor på Hufvudstadsbladet, så var det någon från kulturen som kom in och sa ja, du kanske skulle ta och titta på den här boken. Och då visste jag att det här är någonting som inte riktigt håller måttet, men som den här då uppburne litteraturkritiken själv inte vill befatta sig med. Så jag fick liksom ta tag i det och då fick jag skriva den här sågande recensionen. Jag skrev massa sågande recensioner om Svensk Finland, kulturpersonlighet. Och idag ångrar jag mig. Jag förstår nu hur svårt det är. Jag ångrar mig. Jag borde ha varit snällare.
Alltså du har, efter att du själv har försökt skriva, så tänker du att du var lite ogin?
Jag borde ha varit mer ödmjuk.
Ganska stort av det jag säger, Peter. 100 poäng.
Tycker du?
Jo. Kia, vad tänker du om litteraturkritiken i Svensk Finland just nu?
Att Hufvudstadsbladet är verkligen fräsch fläkt. Men jag tycker att det är jättefräscht, alltså att det är så mycket åsikter och omdömen. För mig är det enda viktiga med en kritik av teater, om vi tar litteratur eller teater eller film eller whatever, är att det finns ett omdöme. Jag är väldigt ointresserad av att höra vad som har hänt i romanen eller att någon refererar handlingen. Alltså, det är jag inte ens intresserad av när jag läser boken. Jag är intresserad av att veta om den här människan som är litteraturkritiker eller teaterkritiker tycker att den här pjäsen eller den här boken är bra. Det ska komma ett omdöme med, och sen älskar jag när litteraturkritik skrivs för läsaren och inte för författaren. Och det här är liksom faktiskt jag förstår att det är jättesvårt. Jag är jätteglad att jag inte är litteraturkritiker eller teaterkritiker i Svensk Finland. Usch, nu måste jag sluta brasklappa. Jag tycker alltså att det bästa är en litteraturkritik då, som säger något.
Ja.
Men samtidigt kanske ni ska vara ganska glada att det finns en levande litteraturkritik i Svensk Finland. För den är ju helt på tillbakagång i i Rikssverige, så att säga. Och här fanns det också någon debatt om att recensioner, koncertrecensioner, nya plattor, nya böcker, sådär. Det är inte sånt som läses. Och därför ska inte heller tidningarna lägga någon krut på det. Har ni, känner ni igen den här?
Jo, men jag undrar om det är sant. För jag hör också hela tiden andra röster. Till exempel Valerie Kyhne Backström, som har fått massor med olika kritikerpriser. Hon är väldigt duktig. Hon har varit 10 år på Expressen. Hon fick Lagerkransen här i början av året, som är ett fint kritikerpris i Sverige. Så hon sa... Jag vet inte om hon... Alltså, hon sa att de här kritiska texterna ofta hör till de mest lästa under kultursegmentet. Är det någonting som vi bara säger hela tiden, att folk är inte intresserade av kritik, folk är inte intresserade av kritik? Folk är väl intresserade av kritik? Alltså, jag är extremt intresserad av kritik, och det är Kia också.
Ah! Nej, jag tycker alltså att kritik är ju den ynnest att vi har litteraturkritik fortfarande kvar, både på Svenska Yle och i Huvudstadsbladet. Och den här Valerie Kyhne Backström, hon är alltså en av mina favoritkritiker. Jag läser nästan all kritik hon skriver. Hon skriver ju alltså teaterkritik, litteraturkritik och nu för tiden också restaurangkritik. Jag älskar hennes sätt att skriva. Och hon har också sagt att skriva kritik är att leta efter det man inte visste. Det som alltså överraskar. Ibland när jag läser teaterkritik så kan jag vara så här. Betyder det här nu att den här teaterkritiken tyckte att det här var bra eller dåligt? Det betyder att jag har inte förstått kritiken. Och då tycker jag att denna kritik är för svårt skriven. Det är inte så att jag ska måste ha en utbildning inom teaterkonsten för att kunna läsa en teaterrecension, utan jag vill ha ett klart omdöme. Där tycker jag faktiskt också att Husis har jättebra teaterkritiker. Nu måste jag säga i rättvisans namn, det har vi också på Svenska Yle. Men alltså, vad jag vill bara säga är att jag vill veta omdömen. Nu har jag sagt det här 100 gånger. Men är det inte som kritiken är till för? Och om inte man får ett omdöme, då ska vi väl kanske inte ha kritik.
Backström säger exakt samma sak som du sa nu. Att det vad hon ogillar är att om den är så... hur ska vi säga?
Kanske mer refererande än...
Ja, hovsam kallar hon det.
Ja.
Refererande, det är lite svårt. Och det också kan vara att det spoilar lite ibland. Och det är tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Alltså jag vet inte, men då säger de att det är konsumentupplysning. Och det kanske sen inte riktigt kritik. Alltså det är något annat.
För att se vad hon skriver. Hon har skrivit så mycket bra. Men så här säger hon om kritik. Att om den är för hovsam, om det är en kritik som är för mån om hur den uppfattas, hur kritiken ska framstå eller hur konsten ska påverkas. Att en kritik, det är en kritik som skrivs för att bli bjuden på fest. Och det där är ju ett problem i Svensk Finland.
Men det är intressant, alltså, för alla har inte det där problemet. Till exempel just Backström.
Salla har väl inte Aldrin Salskova. Alltså, jag tycker att det var ju en väldigt frän kritik. Kanske lite för frän just eftersom det var en debut.
Just det här Backström, så hon, alltså när jag lyssnar på henne, hon pratar om kritik. Det finns en underbar podd som heter Café Bambino på Aftonbladet. Och där berättar hon att hon faktiskt inte bryr sig om någon tycker illa om henne eller hennes text. Hon har också skrivit själv en roman. Och hon bryr sig inte. Alltså jag vet inte om det... det verkar som att hon faktiskt inte bryr sig. För hon kan också vara extremt elak i sina recensioner. Det är därför hon är så välläst. Hon är också jätterolig. Men hon kan skriva sådana dräpande saker att man baxnar när man läser det. Men hon bryr sig inte. Alltså hon tänker att hon gör det i litteraturen och i konstens tjänst. Hon struntar i författaren, hon struntar i förläggaren och blir hon bjuden på fest eller inte, utan gör det för läsaren och inte för författaren.
Men har ni någon gång blivit utsatta för det? Alltså att ni har ett verk som har recenserats. Har ni blivit utsatta för det, Anne eller Peter?
Åtminstone 10 gånger och åtminstone för länge, länge sedan så var det väldigt hårt och väldigt svårt för mig. Det var nästan så att jag ville inte göra någonting. Och ännu för 5 år sedan så kom jag ihåg att det var Huvudstadsbladet då, som alltid har varit den där viktiga för mig. Att jag visste att i morgondagens tidning så kommer det förmodligen en recension på något. Jag har gjort en dokumentär eller någonting. Och så visste jag att 22.20 så kan det redan vara på nätet i e-tidningen. Och när man bläddrar där och sen hemskt när den inte är där. Och hemskt när den är där så kollar snabbt på rubriken. Och det alltså... Och jag vet att du har också varit med om det här, Kia. Det är liksom, jag har haft jättetur och folk har varit lite kanske för snälla för mig. Och jag är så tacksam för det, för jag är helt förkörd. Jag klarar inte av det. Jag är helt förkör. Och jag tror också att jag inte skriver litterärt för att jag har varit så rädd för de här kritikerna. Vad säger du, Kia?
Ja, jag har gjort dokumentärer och sånt här som har recenserat. Så där är det just, jag gjorde en dokumentär, Barnsoldaten, och den var jag, alltså jag kommer ihåg att jag hade satt ner 5 år. Liksom, det var alltså som, det var som min baby. Och jag var så nervös. Otto Ekman recenserade, jag kommer ihåg att jag var livrädd. Alltså så att jag sov, tror jag, inte hade så här Ripoli. Alltså i liksom, okej, det här behöver ni ju veta. Men sen mådde jättedåligt. Och sen fick den alltså helt OK. Alltså jag tror att det var en helt, alltså helt bra kritik faktiskt. Men sen vet ni, den skräcken, litteraturkritiker skräcken, det är Peter Lytkede. Som han jobbar ju för Svenska Yle. Det där, människor är livrädda att han ska recensera ens verk. Och han gör det. Och det där, jag kan ju tycka att det är ganska underhållande att läsa när Lytke recenserar. För han skriver också roligt. Det där säger ju Valerie att det är jätteviktigt. Det ska vara underhållande för läsaren, annars vill ju inte man läsa det.
Det som utmärker de här 3 böckerna som jag pratar om nu, så de är alla på sätt och vis utgår lite från, alltså de är lite autofiktiva, nej, vad heter det, självbiografiska. Och det är kanske därför som kritiken också känns, det känns annorlunda när du är kritisk mot någonting som har förankring i verkligheten. För det viktigaste är ju att du kan skilja på verket och personen, men det är väldigt svårt när du recenserar någonting som är så förknippat med verket. Och då gör du det här, om vi tar fram Aristoteles utmärkta bok om retoriken, så den största fallasin, alltså argumentationsfelet, är enligt mig och kanske också Aristoteles argumentum ad hominem. Alltså att du drar in personen. Och jag tänker så där att fast kritiken också inte ens skulle rikta sig mot personen, men när det riktar sig mot något som har varit personligt för författaren, så blir det kanske lite mer känsligt. Jag började min karriär, om vi nu säger karriär, inom citationstecken, på Yle 1998 med att recensera litteratur. Och det var det just så där att de här, jag fick i handen Monica Fagerholms Diva. Och nu efteråt kan jag förstå att varför man ger den åt någon annan att recensera. Så jag recenserade den och några andra böcker. Till alltid finns inte det här kvar. Det var alltså ett text, för vi skrev inte då, utan det var bara radio. Så jag började som litteraturrecensent, och jag insåg ganska snabbt att det var fel av väldigt många anledningar. En hade du redan nämnt, Kia, och det var det att man skriver kritik som är för andra kritiker. Att jag märkte att jag kom just från litteraturvetenskapliga, och jag hade all teori, all litteraturanalys i ryggen. Jag hade kommit ihåg allt vad jag hade läst, och jag var helt förälskad i det här, och jag ville visa för alla den här nya verktygslådan som jag hade fått. Och jag hade liksom lite sån här bildningskomplex, och nu var jag helt bildad och hjärnan var i skick, och jag ville använda så fina ord som möjligt. Och sen insåg jag vid något skede att jag skriver nu alltså bara för att försöka visa upp mig på styva linan, och att de här kritikerna ska tycka att jag är häv. Och jag insåg ganska snabbt att det här är inte rätt. Sen den andra var det att jag funderade, skriver jag onödigt kritisk för att det skulle bottna en form av avundsjuka? För på den tiden hade jag, när det är en stor dröm av att bli författare. Och så tänkte jag hela tiden att jag vet inte om jag har rent mjöl i påsen. Att kanske jag sitter här och är avundsjuk på de här människorna som vågar skriva, som är skickliga. Och så sitter jag bara där och sur och tycker till. Och sen den tredje. Alltså jag överidentifierar mig med alla människor som försöker göra någonting. Som har, vet du, det är så fint att våga göra någonting. Och jag kan inte, jag vill inte. Jag, det är till och med lättare att vara kritisk mot någon som är superbra än att vara kritisk mot någon som är jättedålig. Förstår ni vad jag menar? Mm.
Det där Valerie Kiene Backström sa ju så här också i den här podden, att om du är rädd för djur så ska du inte bli veterinär. Så om du är rädd för att ge kritik eller ha ett omdöme, så ska du kanske inte vara kritiker. Och jag tycker att det är väl, det är det som är hela essensen.
Så är det, och därför tycker jag att vi lyfter på hatten för alla som orkar göra det här jobbet. Alltså det är inte det mest tacksamma.
Och sen kan man också, tycker jag, komma ihåg att en kritiker, då det här är ju svårt att säga då, men om man nu inte ska tänka på författarna i sig, liksom att det ska vara så synd om författarna, och det är säkert då en klen tröst att säga att en kritiker är ju bara en kritiker. Det är ju bara en kritikers åsikt om ens bok.
Exakt. Det är professionellt om det, men det är alltid subjektivt.
Ja. Att jag menar, jag har en gång skrivit en filmrecension.
Vad skrev du då?
Om Frozen 2. Jag skrev att den var riktigt shit, och då fick jag dödshot. Tänk, Det är liksom, inte ens när jag berättade till Rafael Donner att hans pappa heter Jörn Donner så blev jag dödshotad. Men när jag sa att Frozen 2 är en dålig film så blev papporna till de små barnen så sura på mig att det alltså... Alltså, det liksom gick så överstyr. De ville alltså att jag skulle flytta från Finland.
Nej, alltså du skojar.
Nej, jag skojar inte. Det finns ju vissa liksom saker man inte får röra. Jag kan berätta barnfilm. Och de tyckte också att varför är det inte ett barn som recenserar? Varför är det du, gamla kärring? Och då tänkte jag också bara, vad kul det skulle vara om ett barn skulle recensera de här filmerna.
Förlåt att jag skrattade, för att jag trodde att det inte var sant, men vad hemskt.
Ja, det var hemskt. Jag mådde jättedåligt då. Alltså, det blev liksom, det var inte så bra stämning.
Det borde ju vara en tecknad figur som recenserar.
Tycker jag.
Ja. Peter, nu går vi över till singelmammor och kanske singelpappor.
Jo, precis. Jag har ju läst Anna Hermelas, eller Hermelä kanske, singelmamma som har egentligen varit en framgångssaga redan från första seriestrippen på den här utmattade mamma med de sönderfallande kroppen och stora längtan efter närhet och samhörighet. Känner du till den? Har det gått att undkomma den?
Guardian tog upp hennes seriestrippa för några år sedan och efter det så känner vi till dem.
Det började ju i hennes fall med inlägg på Instagram-konto som då hette Single Mothering och så växer det snabbt eftersom folk tyckte att det här var roligt, man kände igen sig och började dela. Och hippa Guardian då plockade upp det och gjorde en intervju med henne. Men om vi tar, jag måste ändå referera lite snabbt bara så man hajar grejen. Från början så var det då att Anna hade blivit dumpad av sin sambo precis efter att hon hade fött sitt första barn 2015. Hennes snubbe då hade träffat en ny och mer eller mindre bara försvann. Och kvar var då Anna att ta hand om barnet, men också då alla de här känslorna har blivit övergiven och lämnad. Och många av de här teckningarna handlar just om hur man hanterar sin nya situation och hur situationen, eller vad ska jag säga, hur samhället ser på en själv då som nu helt plötsligt nybakad ensamstående mamma. Och jag tror att det finns ett stort mått av igenkänning i singelmamman. Hur trött man kan vara som förälder och hur kroppen förändrar sig. Känslan att försöka börja dejta nya män samtidigt som man inte riktigt har accepterat vare sig separationen eller sitt nya utseende. Även som pappa kan man ju känna igen sig det här med att man ständigt drar omkring på en barnvagn och släpper matkassar för trappor. Och den här kokongen som blir när man är en förälder. Man bara är en förälder med ett barn. Små vardagsscener som att till exempel man går till affärer och man glömt att köpa blöjor och kommer hem och sen så måste man klä av barnet på, och sen klä man på barnet och så snorigt och trött och grinigt och så ska man släppa sig ner igen och upp och ner för trappor och allt det där. Det känner man igen sig på.
Alltså, jag måste ju hålla med. Jag är ju en singelmamma också. Så jag måste säga att mitt värsta var då när den där babyn var liten. Att när man skulle föra rosk så ska man ha med den där ungen ut nu då när man ska föra rosk. Men jag började sen bara så att jag lämnade barnet. Satt den in i en häck. Så får jag. För alltså, i något skede liksom måste man ju också tänka på sig. Alltså nu hoppas jag att ingen anmäler mig till.
Bara du inte lämnar den i rosken.
Ja, men, exakt.
Alltså, att jag, får man göra så där?
Klart man kan lämna den där babyn några minuter för att föra rosk. I ett fängelse. Men det är ju självklart att det här får man väl säkert inte säga högt. Jag älskar hela hennes bok. Hon tecknar ju alltså som en gud. Hon tecknar, hennes illustrationer påminner om Liv Strömqvists på något sätt. Det är liksom otroligt fina alltså illustrationer. Och sen igenkänningen liksom verkligen på hög nivå.
Läste ni kritiken av den här boken? För att den här, alltså, jag hade med den i min lista därför för att det var som att hon skrev inte om det var hon hade läst utan om något annat. För att hon hade helt annan upplevelse av det här singelskapet och föräldraskapet. Hur mycket har ni fått med den grejen?
Jo, men jag tycker att hon har ju fått fin kritik i det mesta medier för den här serieromanen. Men det var just en lite underlig, eller udda recension i Hufvudstadsbladet. Och recensenten då ställer sig frågan är att har vi inte kommit längre? Varför den här mossiga och stereotypa synen på singelmoderskapet? Moderskapet som att det är någonting som man måste genomgå istället för att någonting man har äran att få uppleva. Sen så tror jag också att det var en annan grej i kritiken i huset. Det var ju att hon fokuserade på att Mia då, vad ska man säga, Anna Hermelas person i romanen, att, att hon är så mycket, håller på och ältar sitt ex. Och den här frånvarande mannen får en, verkar ha en större betydelse än närvarande barnet. Och det, jag vet inte vad ni tycker om det. Och sen så pratar hon då, recensenten pratar istället och byter spår i texten och pratar mer om sin eget liv. Vissa underliga undertoner om att kanske inte, det kanske inte är illa menat, men det finns en, man kan läsa in en sån underton att det är lite finare. Hon själv har en lite finare syn på barnet.
När jag läste den där recensionen, alltså Nina Nyman recenserar Singelmamman i Hufvudstadsbladet. Så där skrev hon in sig själv alltså. Så här skriver hon, citat: jag har själv som planerat singelmamma alltid tänkt att jag är det i förhållande till mitt barn. Att singelmamma betyder att jag får ta hela ansvaret för barnet. Och liksom då kritiserar att då Anna Hermela skriver mest om singelmamman i förhållande till att ha blivit dumpad av den där pappan. Och när jag läste den här recensionen så blev jag jättemycket att fundera på att vad är en singelmamma? Vem har rätt att vara då en singelmamma eller en singelpappa? Är det så att man måste ha planerat det själv? Är det liksom ett, att det, jag blev i princip dumpad, eller inte dumpad, men alltså pappan var helt enkelt inte med i mitt föräldraskap. Och det där, det var ingenting jag hade planerat. Det var lite överraskande kanske. Och då tänker jag så där att är det, betyder det att jag inte då är en singelmamma? Att är man bara en singelmamma om man har planerat det?
Ja, och är det hierarkiskt bättre?
Ja, är det lite bättre att vara den här som själv fått i Danske Bank och köpte den där sperman? Eller, alltså, jag vet inte.
Ja, alltså överlag, jag som inte har barn, så jag märker att det finns jättemycket, jag vågar inte säga något om de här sakerna, för det verkar så minerad mark, att det finns hierarkier och jättemycket regler, säkert outtalade, men säkert också uttalade, jag vet inte skillnad på dem, att hur man är en förälder, och så är det liksom att så här ska det se ut.
Jo, men jag tror att det ligger någonting i det, att det finns en väldigt stark, även om man idag är sådär normbrytande i det man pratar och utåt sett signalerar, så tror jag ändå det finns en känsla av att det är kärnfamiljen som är, det är så det ska se ut på något sätt. Det är det som är själva the blueprint för familjegemenskap. Och sen så...
Men stämmer det där? Är det inte så att kärnfamiljen är liksom satt på undantag?
Fast jag vet inte om det är så. Jag tror också att ungdomar idag gifter sig tidigt, skaffar barn tidigt. Det finns en annan slags konservativ rörelse. Jag kan själv tycka... Jag
soft girls.
Ja,
eller trad wife.
Jag tänker att även om jag är en singelpappa, om man säger så, så finns det ju alltid en känsla av längtan till kärnfamiljen, för det skulle gjort allting så mycket enklare om man var tillsammans med barnets mamma.
Tycker du det?
Ja.
Jag tycker inte.
Det är inte så att jag ångrar det. Det är ett sånt beslut man tar efter väldigt stor möda och väldigt mycket eftertanke. Men livet och samhället är uppbyggt efter kärnfamilj. För nu är hela min vardag, eller har varit här de senaste åren, ett enda pusslande med tider, med hur man ska, överlämningar, hur jag kan ta semester, hur jag inte kan ta semester, kan jag bo i vilket land jag kan bo och inte bo. Hade vi varit en kärnfamilj så hade vi varit en enhet, vi hade gjort saker tillsammans, vi hade kunnat förflytta oss på ett annat sätt. Även om det är kärnfamiljen är rigid i sina strukturer, så är den ju också på något konstigt sätt mer flexibel.
Jag tycker ju om att dissa kärnfamiljen. Det var kanske mer det. Jag tycker om att vara den där starka, ensam är stark. Vet ni den där? Liksom den delen tycker jag väldigt mycket. Jag tycker om att se mina vänner som är tillsammans med sina asiga partner. Och de kinnar och de bråkar. Och det är liksom, det är inte mycket roligt i det livet. Och så tänker jag så här bara, gud vad jag har det bra. Men alltså det här är väl också någon form av överlevnadsstrategi.
Jag tänkte just säga det, för att jag kan berätta min överlevnadsstrategi. Jag säger för att det finns säkert många barnlösa som lyssnar på det här och kanske som vill ha barn. Och jag har hört att det finns också en möjlighet att man känner sig utanför om man inte hör då till en kärnfamilj. Och om det nu tröstar någon, så jag har nog aldrig känt mig utanför bara för det att jag inte skulle ha barn. Alltså jag kanske har känt mig annorlunda av andra orsaker, men det har också varit sådär att det har varit bra. Vem vill höra till massan?
Jag vill bara säga alltså att jag har ju inte det problemet, eller vad ska vi säga, möjligheterna som du har, Peter. Jag delar inte föräldraskap. jag är helt, alltså det heter på finska total YH, alltså total ensamstående. Älskar det där ordet. Jag tycker det innehåller så mycket liksom ryggrad. Alltså jag behöver inte dela mitt föräldraskap med någon, vilket gör att det är mycket enklare. Det är jag som bestämmer, vilket också gör att det är lite skrämmande. Jag tycker att med den där Nina Nymans recension och med den där Anna Härmeläs bok och det här som jag sa, att det finns liksom att man har planerat sitt det där singelmammaskap, det är ju jättevanligt idag. Alltså det heter itsellinen äiti på svenska, på finska, och på vad översätter vi det till? Självstående mamma kanske.
Självstående, självständig.
Så då är det ju något helt annat. Då har man ju alltså faktiskt alltid den veta att man har planerat det här och man har ju alltså betalat för det. Nu är det ju alltså kommunalt understött i Finland. Sen 2019 har man möjlighet att få assisterad befruktning kommunalt. Men man får inte vara över 40.
Och man får inte vara pappa kanske.
Och man får inte heller vara pappa. Så mycket regler här.
Ja.
Så det är ju liksom en sak. Sen är det en annan sak. Att säga, där känner jag ju igen mig hos Anna Härmälä, liksom att man bara okej, fuck, jag har det här barnet och den här farsan stack och liksom, nu är jag ensam här. Och jag minns när jag var, det här är ju länge sedan, mitt barn är 8 år idag, men när jag var på sån här, alltså höggravid på sån där folkhälsans mamma, pappa, vet inte, man, jag vet inte om du Petra var på sånt, kanske du var tillsammans med mamman då.
Jag var tillsammans fortfarande.
Man skulle gå på sån här, att så här ammar du och så här, vet du, sätter du blöjorna på. Så då var de så fruktansvärda med mig, de här människorna, att de ropade så här, Kia! Kia Svetihin, du kan komma längst fram här och stå, det här är nu då Kia Svetihin, hon har ingen pappa till sitt barn, och titta, kan vi låna någon pappa här? Alltså jag menar, det är ju de här, det är ju kanske, för mig var det alltså fruktansvärt skamfyllt alltså att jag var en ensam mamma, och i den här recensionen som Nina Nyman skrev, den hjälpte inte mina tankar där, liksom att jag tycker att det, jag fick mera så fick det känslan av att va? Så räknas kanske inte jag då som en singel mamma, det tror jag verkligen inte var, att var hennes, vad heter det var inte hon ville säga med den här recensionen, men det här är, det jag kanske mera säger att det är jättekänsliga frågor.
Men jag, när jag läste den här så det som slog mig var att hur olika man skildrar föräldraskap. Har ni tänkt på det? När det kommer till ensamstående mammor och pappor. Och jag tror Anna plockar upp lite av de här tabun som finns kring att vara ensamstående mamma. Man bryter normerna för kärnfamiljen. Varje socialt sammanhang så utgör man på ett sätt både ett hot och någonting gränsöverskridande. Dels att man som ensam mamma då påminner alla andra som är fast i sina kärnfamiljs perfekta bubblor, att de när som helst kan spricka, så kan man bli precis som Anna Härmela, är lämnad av sin partner då. Men också att singelmamman är en form av ett hot mot de andra kvinnorna i sina kärnfamiljer, att hon är som en lockelse där hon är fri på marknaden och på så sätt också kan skapa split och risker. Om man ser utifrån ett klassiskt perspektiv, kanske inte så fungerar idag, men det har varit så hur man har skildrat mammor.
Det är helt sant att det finns en jättekonservativ familjecentrerad trend på gång. Och så finns det också den här andra. Och de är kanske inte, jag vet inte vilken är starkare. Men tänk att vi har ju tur nu vi som råkar finnas i den här. Det finns de olika influenserna.
Men bara det att man då sedan 2019 har kunnat med assisterad befruktning som singelkvinna skaffa barn kommunalt i Finland. Det har varit mycket längre faktiskt i Sverige.
Men jag tänker att
det är ju alltså ett bevis, vill jag bara säga. Det är ju ett bevis för att inte kärnfamiljen alltså är så jätteviktig mera.
Min slutkläm på det här jag pratade om, Anna Härmela, är ju hur skildras ensamstående mammor och pappor? Och någonting när jag tittar igenom hur de böcker och verk som finns, så tycker jag att det finns en trend att ensamstående mammor brukar ju liksom skildras som trötta, ensamma, ledsna. Det är något misslyckande, det är misär och fattigdom i uppväxtskildringarna. Men ensamma singelpappor är oftast något kul och lite putslustigt. Har ni tänkt på det?
Berätta, ge ett exempel åt mig.
Ja, men ett exempel. Det finns ju ganska få skildringar av pappor som är ensamma med sina barn.
Three men and a baby.
Ja, Three men and a baby med Tom Selleck. Two and a half men. Ja.
Two and a half men.
Ja,
med Charlie Sheen.
Det är precis som att det är sånt otroligt tanke att en man kan ta hand om ett barn på egen hand, så att det nästan blir komiskt, och ni förstår. Att det blir någonting Det, man kan bygga komiken bara på det faktumet. Fast det skulle vara något helt självklart så, är det, så ses det som någonting, någonting som är värt att skämta om. Att det är nästan som att det är lite förminskande för man. Men det finns ju också andra exempel i barnlitteratur. Till exempel med Alfons Åberg som har en ensam pappa och frånvarande mamma. Men Alfons pappa skildras ju inte som en loser. Eller som en familj som lever i misär. Alfons pappa är alltid snäll och glad. Men även om han är lite frånvarande. Han sitter och röker pipa. Och läser tidningen för det mesta. Så får Alfons upptäcka och uppleva världen på egen hand. Och jag tror att Alfons pappa är på något sätt en papparoll som jag själv känner igen mig. Och istället för att jag sitter och röker pipa och läser tidningen så sitter jag med min mobil och scrollar.
Just det, på TikTok.
Ja, på TikTok och precis lika frånvarande. Men så att jag... Så även om jag känner igen mig i Alfons pappa så kan jag också känna igen mig i Singelmamman av Anna Hermela. Och jag läser den egentligen på något underligt sätt som en sorgebok. Men det är kanske min egen tolkning. Att man sörjer på något sätt att det inte blev kärnfamilj och tvåsamhet. Och sörjer det där gamla, bekymmerslösa ungdomslivet man hade innan man fick barn. Men samtidigt så går man in i någonting nytt. Och jag tror också det är det som är slutklämmen i Anna Hermelas serieroman, att man kliver in någonting bättre och djupare som förälder, med eller utan kar.
Och nu så reser vi iväg ganska långt bort faktiskt till en annan värld, Haiti nämligen. Det är ganska mycket trubbel och har varit ganska länge. Kia, du vet vad som händer där?
Jag tror att Haiti ligger bara en kort flygresa från Florida, så är det västra halvklotets fattigaste land. Här bor 12 miljoner människor på en yta ungefär lika stor som södra Finland. Måndagen den 11 mars kommer en video. Haitis premiärminister Ariel Henry är klädd i mörk kostym och så har han slips. Och så har han en pins på sin kavaj av Haitis flagga. Han står framför en grå vägg och så håller han ett tal till folket. Så här säger han. Det finns ingen uppoffring som är för stor för vårt gemensamma hemland Haiti. Och sen avgår han. Och det är de kriminella gängarna i Haiti som har lyckats störta premiärministern. Och jag funderar faktiskt på att hur är det här möjligt att de liksom kan, att de kan åstadkomma detta?
Han kom inte in i landet igen. Var det inte så?
Han stängde av. Han åkte till Kenya och skulle försöka hjälp. Och så släppte de inte in honom mer i landet. Stängde ner hela alla flygfält. Och det är liksom... Ja, men för att förstå det här behöver vi backa bandet. Vi backar bandet ungefär 3 år. Det är sommar, det är den 7 juli 2021. Och landets president Jovenel Moïse mördas av okända gärningsmän som bryter sig in i hans hem under natten. Och det här alltså har sen blivit en parodi. Man vet fortfarande inte vem det är som har mördat honom. Det finns inga bevis. Det var ett beställningsmord. Man vet ändå inte, vem är det som har gjort det här? Hur kan man inte få fast presidentens mördare?
Och det finns också spekulationer att man var frun med, för hon var väl i rummet bredvid.
Nej, hon blev också väldigt alltså skadad. Så det är mycket märkliga saker som händer här. Man undrar liksom, vad är sant, vad är inte sant? Haiti sjunker allt djupare ner i kaos. Och man kan nog säga att det här mordet på presidenten, det var det som liksom startade den här eskaleringen. Landet saknar nu ledarskap och demokratiska institutioner. Landet har ingen president, ingen parlament och den här övergångspremiärministern blir alltså efter att Moïse blir mördad så blir han då tillsatt som en övergångspremiärminister men utan att bli folkvald. Och då eskalerar laglösheten ytterligare. Alltså det är ju klart att de så bara, vi har inte ens valt dig. Vem är du? Och för att förstå det här så backar vi ytterligare bandet. Och vi behöver alltså en historisk kontext. Det är omöjligt att greppa Haitis nuvarande situation utan att först förstå vad är det som har lett fram till den. Och nu backar vi inte 3 år utan nu backar vi 220 år. Nu får vi liksom i tiden till 1804. Året är 1804 och Haiti blir självständigt världens första fria svarta republik. Det här är alltså helt otroligt. Det är alltså förslavade människor gör revolt mot Napoleon och den franska kolonialmakten. De har alltså krigat mot dem i 13 år eller liksom gjort revolt 13 år tidigare. Landet ligger färdigt i ruiner men de får sin självständighet. upproret såg ut att bli liksom dåtidens mest lyckade revolt. Alltså man pratar liksom om att wow, kolla det här. De här slavarna liksom bara vägra. De gick inte med på de här vita kolonialherrarnas krav och de gjorde revolt. Men för att Haiti skulle få sin frihet så tvingades de betala ett oerhört högt pris. Det var nämligen så att Frankrike hotade med militära insatser och krävde ett jättelikt skadestånd som landet tvingades låna pengar till för att betala. De krävde alltså i dagens pengavärde 21,7 miljarder dollar. 44 gånger Haitis nuvarande årliga statsbudget. Som betalning för vad då? Och det här, alltså, jag märker att jag blir så arg. För förstörda plantager och frigivna slavar. Alltså man skulle betala till de här plantageägarna, franska gubbarna, pengar. Och om man gjorde det här också, för att man tog ju deras arbetskraft, alltså de här slavarna, så då i utbyte kunde man då gå med på att erkänna Haiti som stat, och man gick med på att lämna staten Haiti. För det här är ju inte heller, alltså de här skulderna ska ju, det är ju, jag har ju talat om det här tidigare, alltså att vi som europeer som har liksom gjort oss, vi är på den nivå vi är idag på grund av den här koloniseringen. Nå, Haiti är då alltså inte bara världens första svarta republik. Det är också världens första skuldsatta utvecklingsland. Det är ett u-land som är skuldsatt. Vad tror ni att det tog att betala bort 21,7 miljarder dollar för ett jättefattigt u-land?
Inte kan de ju ha betalat det.
Ja, de betalade det. Det tog 122 år.
Vad har de ens? De har kol.
De har, ja, alltså det är ju det att när du blir tvungen att betala sådana här skulder för att få din egen frihet av några löjliga europeer, så det där går ju inte då. Så man skadar landets möjligheter att blomstra. Det är ju alltså alldeles självklart. Pengar som man borde ha investerat i skolor, i sjukvård, i vägar, i broar, i vattenförsörjning, i avloppssystem, gick till franska för detta plantage- och slavägare. Och en av de parterna som tjänar allra mest på affären, alltså man tvingades låna pengar av Frankrike för att kunna betala sin skuld till Frankrike. Så det var en fransk bank, de använde delar av pengarna för att finansiera byggande av Eiffeltornet. Det kan man tänka på när man står och tittar på det där jävla Eiffeltornet, att det är på bekostnad av Haitias läsförmåga som vi har det där jävla tornet.
Men det på något sätt påminner väl, om man ska göra en modern parallell, det påminner väl om Frankrike, hur de håller på just nu med i Sahel. Regioner. Det är många där som håller på att kasta bort det franska oket, men Frankrike vill inte riktigt släppa taget. För de har ju också en ekonomi där de har lånat ut massa pengar till de här länderna som nu tvingas betala tillbaka. Så det är ingenting nytt, det fortsätter, samma praxis fortsätter.
Sahelregionen, vänta, berätta till mig lite mera. Det är den som är, alltså är det...
Det är ett bälte under Sahara, Sub-Sahara. Ja. Så ja. Det är väl det är Chad, vad är det, Mali, Niger.
Det är sant, det är bra koppling. Nåja, men för alltså, det är bra att du frågar, Annette, vad liksom hade de som de kunde... Vad hade Haiti då? Hur kunde de betala tillbaka? De måste låna pengar. Men alltså de fick ju också ta så här av amerikanska banker lån. Och det blev med jättehöga räntor. Och där var någon som också såg en sån här affärsidé. Att vits är så bra, nu tar vi det här jättefattiga folket. Så får ta med räntalån.
Och nu kommer jag ihåg de här jordbävningarna som har varit där. Är det inte så att man säger att de måste skövla precis allt? Så hela den där topografin där är helt förstörd.
Alltså man börjar exportera ofantliga mängder timmer. Och det här alltså ledde ju till en utbredd avskogning, och du har alltså absolut rätt. Det här är ett problem som fortfarande präglar ett land. Ni vet alltså, Haiti ligger ju där som, alltså det är på samma ö som Dominikanska republiken. Men på Dominikanska republiken har man inte överhuvudtaget kört så här mycket timmar. Givetvis har de inte haft de här skulderna. Jag vet inte om man nog säkert också satt i skuld till Spanien eller Portugal, eller jag vet inte vilka land där som har varit där, men... Men den här förödande jordbävningen 2010, det är ju det man minns Haiti med, va?
Jo.
200 000 människor då. Så det är klart att skogen ledde till såna här miljömässiga konsekvenser. Alltså jorderosion är utbrett, landet har drabbats jättesvårt också av översvämningar. Det var helt för några år sedan en ny jordbävning där, för det är också ett område på kartan där kontinentalplattorna träffar varandra, och där uppstår lätt jordbävningar. Men jag säger ändå så här, merci France.
Oui.
Oui. När den franska skulden väl är betald, så lämnar den sig, efter sig ett land där liksom ingen nästan kan läsa eller skriva och alla lever på existensminimum. Nåja, sen, nu ska vi gå lite snabbare framåt. USA invaderade landet under 1900-talet och till slut fick Haiti också under 1900-talet sin första president, Papa Doc, Baby Doc. De här var ju alltså otroligt fruktansvärda diktatorer som bara tog alla pengar till sin egen ficka. Och det där, då började de här, när man fick sin egen liksom självvalde, eller så här, sin första president, jag undrar nu hur mycket demokrati det var när man valde den presidenten. Men den presidenten bildade en paramilitär styrka för att hålla sin makt som blev större än själva armén i landet. Och det här ska ni komma ihåg, för det här är liksom ett av problemen att vi ser idag i Haiti. Men det som är problematiskt tycker jag är hur vi i väst rapporterar om Haiti. För att så, landet figurerar bara i media när något tragiskt inträffar. Jordbävningar, presidentmord eller då som nu att paramilitära gäng med politiska ambitioner välter statsapparaten. Och då ser man nog på Haiti som liksom ett land fullt av vildar. Osiviliserade galningar som bränner folk på gatan. Jag tittade igår på ett jättelångt inslag om den här Västbanken och bosättningar. Och man pratar väldigt mycket om Israel. Vi pratar ju väldigt mycket om Israel, Gaza-konflikten. Vi pratar mycket om Ukraina, Ryssland. Väldigt ändå lite tycker jag om hur det ser ut i Haiti. Där det, liksom, det är på gränsen till inbördeskrig. Det kanske förklaras av att jag menar det här, det är inte så. Ja, men det är ju världspolitik vad som pågår i till exempel Gaza. Men det där, jag har alltså en ex-pojkvän som är från Haiti och bor nu just i Port-au-Prince som är alltså huvudstaden. Och jag har regelbunden kontakt med honom också för att jag är så otroligt intresserad av alltså hur det ser ut och vad är det som händer där. Och jag är faktiskt också ganska orolig eftersom det är ju så att man...
Har du varit där någon gång?
Nej, aldrig. Och jag har inte heller varit på Dominikanska republiken, vilket ju liksom är det där enkla stället att resa till. Det är ju dit som så här Boris Johnson reste med under pandemin för att han måste få komma bort. Att jag menar, jag vet inte varför jag inte... Jag har varit mycket på Kuba, jag har varit mycket på andra liksom öar i Karibien, men jag har aldrig varit där. Han har någon av er varit?
Nej,
men det är ju också det, eller så här sägs det, om jag har förstått att ibland när man skickar reportrar dit så vågar de inte fara heller till Haiti utan de får till gränsen. Och så står de där vid gränsen och ropar och intervjuar. För att det lär ska vara, jag vet inte hur sant det här, jag har fått min bild från fiktionen, bland annat en bok av Roxane Gay som berättar om...
Hon är haitier.
Ja, och när hon berättar om de här kidnappningarna så lär det ska vara livsfarligt. Alltså eftersom, ja, det är lite vilda västern där. Mm. För att säga det.
Jag kan inte heller avgöra. Jag har aldrig varit där. Har du, Peter, varit på Dominikanska?
Nej, jag har aldrig varit i södra USA. I södra Vetre.
Karibien.
Men vi har alla varit i Venezuela. Karibien. Och jag kollar här nu.
Peter varit i Venezuela?
Jag tänker med det.
No.
Men Kia och jag har varit fram och tillbaka till Venezuela. Du har kanske bott där också, Kia. Men jag brukar titta på en sån här Global Crime Index. Och Venezuela är på plats nummer 1. Att det är liksom absolut värsta stället. Haiti är nu på plats nummer 4. Och jag kan tänka mig att de ännu stiger.
Så då kan man fara dit. No, men den här min ex-pojken, han säger liksom gång på gång så här. Alltså, han vet ju också om att jag är journalist. Att väst och västmedia förvrider sanningen om läge i Haiti. Alltså att han tycker att det är folkets tur att säga hur vi ska ha det. Och liksom... Vi talade förra veckan och då var jag sådär, kan du visa hur det ser ut på gatorna? För att så, när jag läser i tidningarna så är det ju sådär som att det ligger skrikande människor som brinner på gatorna och det är liksom livsfarligt. Och det här tror jag nog också på för att så, det finns så mycket gäng där och de har tagit över 90% av huvudstaden. Men då var han såhär, ja, kika här nu och så gick vi ut liksom. Vi var med sån här, vad heter det, med videosamtal och han visade, det såg nu helt likadant ut som det alltid ser ut. Att där var nu, då just hände det ingenting. Men fråga om framtiden. Vad tycker han då? Liksom, vad skulle vara rätta vägen att gå? Så säger han att han hoppas att Kina eller Ryssland nu ska träda in och visa sitt stöd. Och han säger så här att vi har fått nog. Vi vill inte ha västs hjälp mer. Det här kaoset, det är ett bevis på hur ni inte kan hjälpa. Och det tycker jag var intressant för att jag har läst ganska lite om att de skulle fara omkring med ryska flaggor. Ni vet... När du pratar om det här Sahel-området, Peter, så det är väl just det där med Niger, Burkina Faso, Mosambique, de ligger kanske inte i Sahel, men där har man ju liksom, där har ju Wagner varit, alltså Ryssland.
Jo, och ja. de är fortfarande aktiva där. Så de har ju kastat av sig fransmän till viss del med hjälp från Ryssland.
Och jag menar, någon...
I utbyte tror jag mot koncessioner i guldgruvor och så vidare.
Det är liksom, ja, det är ganska horriga. Så jag läste sen då i BBC att Putin ju väldigt gärna skapar en axel som står i motsats till det här USA-ledda väst. Och en intervju med en brittisk arméofficer säger liksom att Putin utövar inflytande då i Afrika med just Wagner-gruppen. Sen sköt han ju, eller liksom så, inte sköt han, men han sa till att Prigozhin inte mera lever. Och det där, men Wagner finns väl för det. Nu vet jag inte så mycket om hur Wagner mår idag. Men på Haitis gator har man också sett demonstranter vifta med ryska flaggor. Och till och med bett Vladimir Putin att skicka in den ryska militären för att återställa ordningen i landet. Och jag var nog också så där att nu förstår du väl att det är lite problematiskt att du säger att du vill att Ryssland ska komma och rädda er. Men att då sa han bara att inte förstår han riktigt vad jag... Alltså det är ju så här, vi vet ju inte hur det är. Alltså, hur ska jag förklara det här? Jag tror inte att han... För jag var så här, men vet du inte... Alltså, nu talar om min ex-pojkvän. Men vet du inte vad liksom Putin håller på med? Alltså, han är ju fruktansvärd diktator. Värre typ än Hitler, säger man. Och då var han bara så här, I don't know. Men alltså, vet du hur det ser ut på gatorna här? Vi behöver hjälp. Haiti kan bli en del av en motreaktion till väst. Om vi säger så. 2023 rapporterar BBC att Röda Korset behövde prata med runt 300 gäng för att kunna leverera hjälpsändningar. Och det finns, jag tror att 30 000 är med gäng. Och landet, eller huvudstaden Port-au-Prince kontrolleras då runt 90% av gäng. Och det råder ett undantagstillstånd i landet. Och att det är alltså på riktigt ett laglöst land. Och jag vet att civilbefolkningen är ju alltid de som lider mest. Och de måste fly. Och jag tror att jättestor del av civilbefolkningen faktiskt också vill fly därifrån. Alltså jättemånga vill fly bort. Nu ska jag berätta om Barbecue. I centrum för konflikten står den tidigare polisen. Och han kallas då för Barbecue. Han anses vara landets främsta gängledare. Och han är också ledare för en allians av väpnade brottsliga grupper och kallas för landets mäktigaste gängledare. Och i början av mars så fritog Barbecues gäng, eller de här väpnade gängerna, nästan 4000 fångar ur fängelse. Och smeknamnet Barbecue kommer enligt den här gängledaren själv från att hans mamma sålde friterad kyckling i det slumområde där han växte upp. Men många säger att nej, det handlar om att han bränner sina offer levande. Men man ska i alla fall klart för sig att de här olika kriminella gängen som härjar i stan kommer från de där olika paramilitära grupperna som de politiska partierna skapade en gång i tiden för att skydda sig själva. Så till exempel Barbecues gäng hade jättenära kopplingar som du sa till den här mördade presidenten Moïse. Alltså han som mördes 2021. De var liksom kompisar.
Men samtidigt så hörde jag att de som var i det här fängelse, så de vågade inte gå ut ur fängelse när de här fångarna blev fria. Så de stannade kvar i fängelse, för det var tryggare för dem.
Jo, de som hade blivit, alltså kolumbianerna som var anklagade för mordet på Moïse, de vågade inte gå ut, för ja. Då skulle de ha blivit mördade. Nå, Barbecue själv vill återuppta kampen mot korruption, säger han. Och han ser sig som en revolutionär som vill skapa ett nytt Haiti. Och det är det här kanske som... Alltså det är svårt att förstå eftersom han då samtidigt anklagas för att bränna folk levande på gatorna. Men han ser sig själv liksom som en sån här Robin Hood. Han jämför sig också med Nelson Mandela och Malcolm X. Och hans anhängare avgudar honom som en haitisk Che Guevara. Och han säger så här, jag vill ha ett Haiti för de fattiga. Det här säger också min ex-pojkvän. Vi vill ha ett Haiti för folket. Vi vill ha ett Haiti för de hunsade. Vi vill ha mer social rättvisa. Vi vill ha fri skolgång för alla. Vi vill inte ha diskriminering. Alltså jag menar, nu låter det ju också helt bra, men liksom sätterna på något sätt blir ju besvärliga.
Men samtidigt, är det inte så att Barbecue har gått ut... Barbecue, jag kommer inte ens ihåg hans riktiga namn. Så att han har också sagt att han har inga ambitioner på att bli president. Alltså han vill inte styra landet.
Han vill inte styra landet, men han vill vara med i politiken.
Okej.
Okay. Så det där... han har politiska ambitioner. Och det där, han var alltså polis. Sen började han att dubbeljobba. För att han blev allt mer intresserad av att vara med gängerna än med polisen. Och sen 2018 så började han att utföra redan mot grannstäderna. Och då var liksom polischefen sådär till honom att hör du, nu är du inte polis mer, nu är du ju gängledare. Och då fick han kicken. Och det är liksom sen dess, alltså sen 2018 har han styrt då på egen hand. Då. Och det där, han vill alltså bekämpa den korrupta eliten. Han vill bekämpa det där helvetet de har gått igenom då i 100 år, 200 år. Han har ett rykte om sig att han sopar bort skräpet från gatorna, skyddar sina invånare från rivaliserande gäng. Och alltså, jag har bott i Brasilien och när man, där finns alltid alla favelor, alltså slumområdena, så finns det liksom en ledare som leder den där favelan. Och det är alltid den här goda banditen i kåkstaden, liksom den här banditen som gör rätt för sig. Och det finns alltså två gängledare, viktiga gängledare till då, som jag inte hinner gå in på, men Iso är en av dem. Han är en 26-årig gangsterrappare. Jag har alltså lyssnat jättemycket på honom. Han gör helt bra musik, men det är liksom sprider sig på YouTube och TikTok.
Han är otrolig, men YouTube plockar bort också hans videon, för att han är alltid där med vapen och sen, ja.
Ja, han är ju alltså farlig influens.
Han är en riktig gangsterrappare.
Och så, ja, verkligen. Så finns det den här Guy Philipp som är en före detta polischef. Alltså märker att de är alla plockade från alltså, institutionerna. De är, och sen har de blivit gängkriminella eller gängledare, och han vill bli Haitis nästa president. Men alltså, i över ett decennium har Haitis ledare monterat ner demokratiska institutioner och gjort sig beroende av väpnade gäng för att kunna behålla makten. Och sen, nu när gängerna då tvingar bort presidenten, tog kontroll över landet, så har liksom Haitis korrupta ledning börjat förstå hurdan laglöshet som de har skapat i det här kleptokratiska vakuumet. Att Haiti har nästan alltid styrts av kleptokrater vars enda intresse har varit att berika sig själva och sina anhängare. Och en sån här plundrastat som Haiti idag är, så har det inte funnits någon plats för en konstruktiv opposition. Och det är liksom därför det ser ut som det gör idag.
Förstår ni hur desperat man måste vara när man vill ha Putin att styra upp?
Ja, jag kommer ihåg då också när det var liksom mycket allvarlig pandemi i hela världen, så hade under 2% vaccinerat sig på Haiti. Och då frågade jag också den här killen att vi har ju en pandemi på gång i världen, och han bara, håll käft liksom, vi håller på att överleva. Alltså, det är helt andra realiteter. Vi kan inte förstå liksom att inte bry dem sig om någon, men det tänker jag väl, människor i krig orkar inte tänka på en pandemi. Alltså, nu talar jag ju om coronan som ju, tack och lov, inte mera är så aktuell. Men liksom att bara att förstå det där är på något sätt, alltså det är en annan verklighet.
Peter Al-Fakir, tack till dig. Kia Svitihin, tack till dig. Och grattis ännu.
Tack.
Mamma till podden, 4 år. Bra jobbat.
Tack, tack.
Och jag, Anni Hietanen, säger tack och hej. Vi hörs nästa vecka.
Hej då.